Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Ridsportpodden, Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport, där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar.
Tänk att det redan är december månad och podden fyller faktiskt 2 år. Riktigt kul att ni lyssnare varit med oss så länge och stort tack för att ni följer våra ryttargäster här varje månad. Den här gången har jag passat på att träffa en kille som helt plötsligt fick en ny roll vid sidan om sin egen ryttarkarriär. Den 1 november tillträdde Henrik Ankarkrona som var nya förbundskapten i hoppning. Och självklart är vi nu nyfikna på att höra mer om vem han är. Hans uppdrag, hans bakgrund och såklart erfarenheterna från hans tid utomlands där jag vet att han arbetade som tävlingsryttare hos Hans Horn och Paul Schockemölle.
Hej Henrik, välkommen till podden.
Tack så mycket, kul att vara med.
Jag måste ju egentligen börja och fråga dig, vad har egentligen hänt de senaste månaderna?
Ja, det har ju hänt rätt mycket som inte händer varje dag här i vårt stall i alla fall. Jag förstår att du syftar på mitt nya uppdrag.
Ja, precis.
Och, ja, vad ska man säga? Det har varit mycket tankeverksamhet kring det såklart och efter att jag fick frågan. Och det förändrar ju såklart vardagen för mig ganska mycket. Det är ju fortfarande häst i full bemärkelse, men rätt mycket vid dator och det var mycket telefon innan, men det har eskalerat väldigt mycket sista tiden.
Ja. Ja, det var den 1 november som du tillträdde som förbundskapten.
Precis.
Och har det blivit helt upp och nervänd vardag efter det då?
Ja, inte helt upp och nervänd, men det är klart att det är skillnad. Jag hinner med att rida lite på morgnarna fortfarande. Mm. Och det ämnar jag fortsätta göra. Men det är klart att det är annorlunda. Det är lite att vänja sig vid. Jag hade inte jättelång tid på mig innan jag tillträdde och funderade igenom hur jag ska lägga upp allting. Utan det är lite att känna efter här i början och ta det ett steg i taget.
Mm. Men hur började? När blev du tillfrågad egentligen?
Det var inte gett, kanske 4 veckor innan kanske jag tillträdde.
Okej.
Där i kring, jag kommer inte ihåg datumen exakt, men då kom frågan första gången.
Och vad tänkte du då?
Ja, jag tänkte kom igen om 10 år.
Tänkte så?
Ja, eller det var min spontana, det var nog det jag svarade tror jag spontant bara. Men sen så sa jag att det där får jag fundera på lite grann. Mm. Och ganska direkt efter jag hade lagt på luren så tänkte jag att det var något som triggades inom mig. Att det där kanske skulle vara någonting jag kunde brinna för.
Ja.
Och ja, så var det ju lite fram och tillbaka med mer information givetvis. Och sen pratade vi om det, min Ingrid och min fru och jag, och kom fram till att varför inte? Ett sånt här uppdrag kan man ju, tyckte inte jag man kunde tacka nej till i alla fall.
Nej. Men du funderade ganska länge, eller?
Ja, det beror på vad man menar med ganska länge. För jag, 3-4 veckor senare så hade jag tillträtt. Så att,
okay.
Det är väl lite grann så. Man får fundera igenom och sen så bestämmer man sig. Antingen så är man intresserad och, eller är man inte. Och är vi intresserade så försökte vi att tänka oss hur det skulle kunna fungera. Mm. Och vi kom fram till att det kan fungera och då kör vi.
Mm. Vad tror du gjorde att du blev utvald som kandidat?
Ja, det kan man ju, det har jag också frågat mig. Jag tror att jag har varit med ganska länge, även om jag inte är jättegammal så börjar man ändå ha några år på nacken. Mm. Jag har varit ute i Europa ganska mycket och tävlat själv på hög nivå. Jag har mycket kontakter och tycker mig väl kunna sporten ganska väl. Och ganska lugn person, hetsar inte upp mig så mycket, vilket Nej. Jag tror är en väldigt bra egenskap i det här yrket, för att det är klart att det blåser uppe på toppen.
Ja, visst.
Det gäller att stå stabilt. Så det finns nog vissa bra egenskaper där. Jag håller inte på så mycket med hästhandel och annat som jag tror kan vara positivt att inte göra.
Ja, just det. Ja. Vad har den här förbundskapsrollen varit, någon dröm som du har funderat på tidigare i livet, eller kom som en chock?
Ja, det är klart att det kom som en chock, för det hade jag verkligen inte förväntat mig att få frågan. Och jag har ju gått och funderat också jättemycket, att vem som ska ta över det där, och försökt hitta på namn och precis som jag tror att alla andra gör.
Mm.
Så klart att jag blev väldigt förvånad. Det är väl så att jag säkert tänkt någon gång att på sikt så kanske det hade varit någonting för mig.
Mm.
Men jag har aldrig tänkt att när jag är 30... Ja, vad är jag nu? 37. Så då tänker jag bli förbundskapten. Det har jag ju inte tänkt.
Vad tycker du ska bli mest roligt eller spännande med det här nu?
Alltså kontakten med ryttarna och vara med i, som en del av teamet.
Ja.
Och jag ser ju mig själv som en ryttare i och med att det är det jag har gjort. Och nu går jag in i en annan roll, men det är ändå det jag har. All min erfarenhet har jag ju från hästryggen, så att säga.
Mm. Är det någonting som är riktigt utmanande, tycker du?
Allt.
Något specifikt som du har funderat på, det här kommer bli en utmaning?
Ja, men det är alltid en utmaning att få, för det första, vinna ryttarnas förtroende.
Mm.
Där tror jag att jag ligger ganska bra till från början, men det är också upp till bevis att försöka vara... Man ska försöka vara där för alla och hjälpa alla att framåt i sin matchning. Och jag vet, som själv som ryttare så står man sig själv närmast, vilket man ska göra. Och man har sin egen plan och man har sina funderingar och vilka tävlingar man vill göra. Och jag kan inte tillgodose alla. Det går ju inte.
Nej.
Utan det är en balansgång där hela tiden. Så det är en stor utmaning och en rolig utmaning. Och sen såklart att vad vi kan från förbundshåll hjälpa till att motivera hästägare att behålla sina hästar.
Mm.
Är ju egentligen den allra största utmaningen. För att vi har väldigt mycket duktiga ryttare i landet. Många som kan konkurrera om en plats i ett landslag. Men inte så många hästar som kan göra det.
Nej.
Så att de fina hästarna vi har måste vi verkligen ta tillvara på och ge ägarna ett incitament att behålla dem.
Mm. Vilken kontakt och relation har du med landslagsryttarna idag? Eller
ja,
just nu? Om man jämför med de åren som har varit tidigare.
Ja, jag höll på att säga egentligen lite likadan, mer än att jag har börjat att kommunicera med dem mer.
Mm.
Jag har inte kommit igenom hela listan ännu. Utan
Tanken
är att jag ska försöka att träffa och prata med så många som möjligt under första månaderna här.
Ja.
Så att jag håller väl på att... Det blir ju så att man från att ha varit kollegor och ganska tjenis och sådär med varandra, så blir det ju, även om vi är det fortfarande, så blir det ju en annan relation. Det blir lite annat förhållande. Och jag tror att både för ryttarnas skull och för min egen skull så gäller det att man känner av varandra lite grann där. Mm. Och jag tycker ju inte att jag har förändrats någonting bara för att jag har fått en annan titel, så att säga. Och förhoppningen är att jag ska fortsätta vara precis den jag är idag. Men man måste nog få känna på varandra lite grann.
Ja, det är klart. Ja. Hur tror du det kommer att växa fram?
Ja, jag tror att det kommer växa fram en ganska naturlig och avspänd relation. För att det är så jag haft det innan. Sen kommer det säkert hetta till in emellanåt. Och det ska det göra, för det är väldigt mycket som står på spel.
Ja, visst.
Både från mitt håll, vad jag har i mitt uppdrag. Och sen så för ryttarna, som ju såklart många lever på det här. Och varje tävling är viktig. Det finns alltid en hästägare eller en potentiell sponsor. Eller en... varje ryttare bygger upp sitt team runt om sig, och alla kuggarna är viktiga, och alla behöver få stimulans på något sätt. Och det är oftast att komma in på en tävling eller få rida nationshoppning eller världskupp eller ett bra resultat. Det betyder väldigt mycket.
Har du fått någon kontakt, speciell kontakt med Sylve, för en lättare övergång nu när du ska ta över som förbundskapten?
Ja, en speciell kontakt, men det är klart att vi har haft kontakt, och han har låtit meddela att han finns där om jag behöver support, vilket är jätteuppskattat. Han sitter ju på en enorm mängd information.
Ja, visst.
Och sen så är det ju då Ragnar som jag hade mest kontakt med i övergången, för att det var ju de facto honom jag tog över efter.
Ja, precis.
Och sen så är det ju Annika på Annika Ersgård, som är elitsamordnare på förbundet, som ju är en klippa för mig. Jag sa till henne att du får inte hoppa av här, för att då hoppar jag inte på det hela. Hon besitter en otrolig... hon sitter på väldigt mycket information och väldigt mycket kunskap om regler och tävlingar och hur har det varit tillbaka i tiden. Så hon är... ett form av bibliotek för mig.
Ja. Ja, men det är väl bra att ha någon som man känner lite.
Ja, det är väldigt bra. Jag känner ju Annika. Nu återigen får vi också en annan relation, men jag känner ju henne sen min aktiva tid.
Mm.
Så att vi har alltid haft en jättebra relation. Så det ska bli jätteroligt att jobba ihop.
Mm. Jag tänkte på det här med lagsammansvetsning och sånt där, för det blir ju en del av dina uppgifter. Vilka är dina viktigaste knep för att få till ett riktigt sammansvetsat lag?
Ja, det är en bra fråga. Jag har börjat fundera på sånt också.
Ja.
Jag har ju inte behövt göra det, utan jag har ju varit en del av laget innan. Men jag tror det är fel att säga att jag inte har haft någonting med att göra. För att det är viktigt för alla som är delaktiga i laget. Oavsett om man är ledare eller aktiv, så är det väldigt viktigt att alla... bjuder på sig lite grann, att man bjuder in varandra och man ställer sig själv till förfogande. Det är ett givande och tagande. Och jag tror även från ledarhåll så är det viktigt. Sen måste jag ju förmedla en struktur och vara den som kan ta obekväma beslut givetvis. Men jag tror det är viktigt med kommunikation framför allt. Att försöka vara så tydlig som möjligt, att ligga före i planeringen, att i de här utsatta situationerna som man som ryttare hamnar på tävling, att det kanske ändras någonting, eller man behöver någon trygg som man kan få raka svar av när det hettar till.
Mm.
Det tror jag är väldigt viktigt, och det tror jag att man på sikt gör att man får ett sammansvetsat gäng, även om det är ryttare in och ut i olika lagkonstellationer. Så kommunikation och förtroende på båda håll, jag tror det är några av de viktigaste grundbultarna.
Mm.
Och det är inget som kommer bara av sig självt, utan det är någonting man får jobba med. Och det är där jag menar att både ryttare och ledare måste kunna gå ihop och jobba mot det här gemensamma målet.
Mm. Och sen står det lite oberoende från alla andra, att man är neutral liksom.
Väldigt neutral, absolut. Det finns alltid grupperingar och annat som förekommer. Och det är ju min uppgift att inte delta i sånt där, utan försöka stå stabilt över det här och se helheten hela tiden.
Mm. Om du jämför det till exempel med de som rider allsvenskan eller så och har lag där, tror du man kan tänka på samma sätt på en lägre nivå när man
håller på med
teambuilding och och så här?
Det tror jag absolut. Jag ser inte att det är någon grundsammansättning. Det är ingen större skillnad. Sen i praktiken kan det bli en större skillnad för att vissa lag jobbar väldigt tajt ihop och vissa, det är ju en individuell sport det här, det ska man ju inte glömma.
Nej.
Men att man presterar bättre som ett bra team, det är ju ingen tvekan om det.
Nej.
Så jag tror inte det spelar så jättestor roll om det är division 2 eller ett mästerskap, mer än att det är mycket mer at stake på ett mästerskap, så att givetvis görs det mycket mer förarbete och man jobbar ihop mycket mer, så att man kommer ju väldigt många steg längre i teambuildingen.
Ja, precis. Men hur ser dina egna planer ut nu? För att jag vet ju att du tävlar ju väldigt mycket. Hur kommer framtiden se ut med ditt tävlande?
Ja, det står skrivet i stjärnorna. Men just nu så min egen tävlingskarriär kommer få stå tillbaka. Det är inget tvivel om det. Utan jag har inga mål på att ta mig in i något landslag själv under tiden som jag är kapten. Jag tror inte att det är en bra lösning, utan mitt huvudfokus kommer vara förbundsledarjobbet och jag kommer fortsätta att rida. Jag tror att jag mår bättre om jag rider, så att då tror jag är en bättre ledare.
Ja.
Men det kan ju vara så att det blir lite yngre hästar. Men det är alltid en övergångsperiod. Nu har jag precis börjat och jag har, som alla andra ryttare, bra samarbeten med hästägare och så här. Så att det gäller att på ett smidigt sätt ta steget vidare. Det är inte så att jag från den 1 november så hade jag ändrat om allting här hemma. Utan jag måste få chansen att successivt komma in i min nya roll och se. Jag har inte gjort det här arbetet innan, så även om jag har ganska klar bild över vad som behövs och vad som kommer krävas, så måste det ändå få hitta min vardag i det och hur jag ska lägga upp arbetet för att jag ska kunna prestera så bra som möjligt i min roll.
Mm. Du berättade för mig här innan att ni har lagt upp en plan först för ett år och sen vidare förlängning i så fall, så att det är, du förbereder dig för det första året just nu, kan man säga, eller?
Ja, jag tänker inte riktigt så, utan det är ett år plus tre år, men min tanke är ju, jag har ju inte gått in för det här för att göra det ett år, utan funkar det bra, alla är nöjda, så ämnar jag absolut att fortsätta. Men det ger en bra möjlighet att komma igång och känna jag är ny i rollen, både för de aktiva och för förbundet och för min egen sida, så tror vi att det här är en bra lösning.
Mm. Hade du några speciella mål innan du fick rollen som du känner, ja men de här måste jag nog lägga lite på hyllan eller någonting?
Ja, OS i Tokyo får jag ju lägga på hyllan.
Ja.
Nej, skämt åsido. Det är klart att jag har mål som aktiv som jag inte har uppnått.
Mm.
Det är inget att sticka under stol med. Som sagt, man gör sina val och nu kom det här upp och det var lite oväntat, men livet har oväntade vändningar och det är det som är det roliga. Och,
ja, visst.
Så nu kör jag på det här i x antal år och vad som händer därefter, det står skrivet i stjärnorna. Men som sagt, jag är högst övertygad om att jag har mer att ge på tävlingsbanorna.
Ja. Tror du det här egna tävlandet och den rutinen som du har kommer att betydelse nu för din roll som ledare?
Jag tror att det är hela grundbulten i vad jag kan förmedla, eller det är det som har format mig.
Mm.
Det jag har gjort under min karriär, och jag har ju tävlat, så att det är klart att den erfarenheten och den kunskapen jag har byggt upp där, det är ju min trygghet.
Mm.
Sen är det vissa delar arbete som jag inte har gjort så jättemycket som jag behöver ha support med kanske, eller lära mig. Men det som ligger eller det som sitter i ryggmärgen och det som man är bekväm med, det är det som gör en stark.
Mm.
Och där har jag ju givetvis min karriär som grundbult.
Mm. Jag tänkte att du skulle få berätta lite om din bakgrund och hur ditt tävlingsliv har sett ut innan och dina erfarenheter och sådär.
Ja,
Var började det någonstans?
Ja, det började på ponnyryggen som för de flesta. Mm. Så jag har gjort hela resan med fantastiska föräldrar som kunkade runt med mina syskon och mig runt Europa. Mm. Och fick chansen att hoppa både ponny och juniormästerskap. Både i Sverige och i Europa. Sen tog jag studenten och tänkte att jag måste ju testa det här lite mer.
Mm.
Så jag åkte ner till Holland och fick jobb hos Hans Horn.
Mm.
Så där började jag 98, tror jag det var jag. Och fick chansen där att rida ett Young Rider-mästerskap. Och sen så, jag hade väl tänkt ett år kan ju vara lagom.
Mm.
Ett år blev 7 år innan jag visste ordet av.
Okej.
Och på de 7 åren så flyttade jag runt lite grann. Jag var i totalt sett 5 år i Holland och 2 år i Tyskland ungefär.
Men då måste jag fråga, hade du dina hästar med dig ner då när du började?
Nej, jag åkte utan hästar.
Okej.
Mm. Jag hade inte den möjligheten. Jag hade egentligen inga hästar att ta med mig.
Nej.
Och jag tyckte att det var bättre. Ska man ner och jobba så är det hårt jobb som gäller.
Mm.
Och så jag åkte ner och kavlade upp armarna.
Ja.
Och jobbade åt dem istället för att ha hästar med mig och träna. Vilket man också kan göra, men jag hade inte den möjligheten helt enkelt.
Nej.
Och det var ett vinnande koncept för mig. För jag tog mig från Hans Horn till Paul Tjockemölle. Och sen var jag tillbaka hos Hans Horn lite kort.
Mm.
Och fick då erbjudande om att rida med i det holländska Audi-teamet. Och hoppade på det. Det var inte så mycket att fundera på.
Nej, det förstår jag.
Och det var ju en fantastisk resa för mig. Det gav mig en möjlighet att åka ut på de finaste tävlingarna i Europa.
Mm.
Och tack vare det egentligen så fick jag rida både världscuphoppningar och Super League som det hette på den tiden.
Ja.
Och många av de finaste tävlingarna runt Europa.
Och det, är det någonting som du saknar just nu? Är det någonting du tänker tillbaka till den där tiden?
Ja, jag tänker tillbaka på den med glädje egentligen. Det var en fantastisk tid och en otrolig utbildning för mig, både sportsligt och personligt såklart.
Mm.
Om jag saknade, jag tänker inte riktigt så, utan det var där, det var den tiden och Europa finns kvar. Man kan lämna och åka tillbaka.
Mm.
Alltså få brida jobb kan man få, även om jag kanske inte är den yngsta längre som Nej. Söker. Men nu har jag byggt upp en hel annan verksamhet här hemma.
Men det blev en del av din utbildning kan man säga.
Det var absolut en del av min utbildning.
Ja.
Och det var där jag skapade mitt kontaktnät som har hjälpt mig hela tiden.
Ja. Men vem under de här åren utomlands tycker du har betytt mest för dig som ryttare?
Ja, det är ju några stycken. Men Hans Horn som jag började hos betydde väldigt mycket för mig.
Mm.
Han agerade lite mentor kan man säga under de första åren. Jag kunde alltid ringa och rådfråga honom om det var någonting och det gör jag fortfarande ibland även om det var ett tag sedan senast men, men så det var en bra relation och sen hos Paul då i Tyskland var också en väldigt lärorik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tid, där man fick verkligen rida mycket hästar och piskan på att prestera varje gång.
För det var mer till försäljning och den biten? Eller det, var...
det är ju ett försäljningsstall hos Tjockemölle i Tyskland, så att det var absolut, det var korta bud. Hästar hit och dit och fram och tillbaka som man skulle sitta upp och tävla eller visa för kund eller sådär. Så det var en väldigt lärorik tid. Jag fick väldigt många timmar i sadeln. Mm. Väldigt många tävlingsdagar. Jag tror vi tävlade upp mot 18 dagar i månaden när det var som intensivaste perioderna.
Och sen vet jag att du har varit hos Van der Flöten och Hendrix också.
Ja, det stämmer inte riktigt. Men jag var i samma team som dem i Holland.
Okay.
Vi var i det här Audi-teamet tillsammans. Ja. Men jag arbetade för killen som höll ihop teamet, så att säga. Jag var hans stalljockey. Och sen hade Erik van der Flöten sin gård och Emil Henrik sin gård.
Mm.
Så vi var team, så jag var där och tränade mycket och vi jobbade nära varandra.
Mm.
Så jag har tränat för dem båda två, det har jag. Så de har ju också varit haft stor del i mina framgångar där nere.
Mm. Kan du ta ut någonting sån här, har du någon sån här knep som du vet, ja men det där lärde jag mig hos Horn eller hos Tjockmöre, sådär, som du tänker tillbaka till?
Ja, jag tror man lärde sig mycket. Man lärde sig i Tyskland är det ju lite så, i alla fall de ställen jag var på, att man lär sig genom att göra fel.
Ja, okej.
Okay. Man lär sig den hårda vägen.
Ja.
Och det finns väl poäng i det kanske. Pedagogiken tror jag inte riktigt på, men jag har lärt mig att vissa saker är inte så bra att göra. Och jag tror att Holland är ju annan mentalitet. Jag tror Hans Horn, nu är jag väl en ganska lugn person, men det här med eftertanke och tänka efter och skynda långsamt och hela tiden ha en plan och tänka ett steg längre.
Mm.
Det fick jag med mig därifrån.
Mm.
Så jag tror att jag tror jag lärde mig väldigt mycket av väldigt många människor som det förstod jag inte då.
Nej.
Mycket av det. Utan det har jag ju sen här. Jag flyttade hem 2005. Så det är ju drygt 10 år sedan nu. Tiden går fort. Jag tror att fortfarande idag så kan jag komma på grejer att jag gör som jag kan hitta. Ja, men det var kanske det som vi höll på med där. Och så har man, utan att man kanske planerar för det, så hittar man grejer som man liksom, men det där var väldigt bra och det använder jag mig av nu. Fast man kanske inte inser att man gör det. Så att jag tror att hela ens resa är ett, som ett litet buffébord som man plockar med sig de bästa delarna av. Och så sätter man ihop det till en egen rätt eller vad man nu ska säga.
Ja. Men du har inget speciellt minne sådär som du...
Och jag har, jag har många minnen, men det är många, många dröpliga minnen.
Är det så?
Ja, det är väl mest det. Sen är det många framgångar, man har haft mycket roligt. Klart. Men man har gjort mycket.
Så när du tänker på Tysklandstiden så är det är tuffa tag och...
Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag kom till Tjockemölle där, så fick jag reda på kvällen att vi skulle, om jag käkade frukost hos stallet vid, ja, 7 eller 7:30, jag kommer inte ihåg tiden, men så jag åt frukost och kom ut där, och så var det någon som pekade, det är stallet där, och där var en sån här masonitlåda med lite grejer i, så jag tog ut en häst och sadlade upp och red iväg. Och så på väg bort mot ridhuset så kom stallmeister cyklande och gormade på ordentligt språk att jag inte hade mockat mina boxar.
Jaha.
Och en som inte alltid kanske tänker efter så mycket som man borde, så sa jag, oj, jag visste inte jag skulle mocka några boxar.
Nej.
Det var fel svar.
Okej. Okay. Ja. Vad hände då?
Ja, nej, det var uppsträckning.
Mm-hmm.
Ja. Nej, men man får lära sig hela tiden, och det är mycket, mycket sådana grejer som man tar med sig, att man blir, om man inte var med ödmjuk innan så blir man det där.
Mm.
Och som sagt, det är den hårda vägen att lära sig, och det är kanske inte alltid den mest optimala, men man får lära sig jobba hårt, och man får lära sig att prestera först och fråga sen, vilket jag tycker är bra. Och prestera, det är inte bara på tävlingsbanan, utan prestera hemma, prestera i arbetet, visa att man är seriös, att man vill någonting, att man inte är rädd för att arbeta hårt.
Mm. När var det sen som du liksom tog beslutet att flytta tillbaka till Sverige? Vad avgjorde att du ville tillbaka, så att säga?
Jag tror det var många grejer. Jag har fått den frågan många gånger. Jag har lite olika svar varje gång, tror jag. När jag tittar tillbaka på det, så det var givetvis så att jag hade haft en liten period med lite sämre resultat. Då blev det tungt. Det är mycket, mycket press att prestera hela tiden.
Ja, visst.
Och jag hade väl lite funderingar på mina syskon, de pluggade. Jag tänkte man kanske ska lära sig något vettigt också.
Ja.
Det var inte direkt någon hemlängtan, utan jag tror att jag kände vid en period att nu har jag testat det här.
Mm.
Ett år, det blev 7 år. Men ska jag ha koll på någonting annat? Det var någonting i mig som ville ha lite mer än vad livet där nere kunde ge.
Mm.
Och jag tänkte nog precis som då att Sverige finns alltid kvar, och Europa finns också alltid kvar.
Mm.
Man kan alltid ändra sig. Men det var nog många delar som gjorde att jag ville hem.
Mm.
Och det ångrar jag inte för en sekund idag. Det var ju karriärsmässigt så var det ett steg tillbaka, och det var väl inget konstigt med det. Men nu här 10 år senare så har jag familj och barn och en anläggning som vi driver.
Mm.
Och för mig är det en vardag som jag trivs väldigt bra med.
Ja, det är klart. Hur gammal var du då när du flyttade tillbaks?
Ja, jag var väl 25-26 då, 11 år sedan. Ja.
Mm. Vad tycker du gör Sverige som ett så bra hästland, eller ett bra land att tävla och hålla sin verksamhet i?
Ja, Sverige är ett bra land. Sen om det är bättre än något annat land om man pratar Europa, det vet jag inte. Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, ja, de här länderna är ju fantastiska hästländer. Sen har vi kanske lite en annan approach här. Vi har ursäkta. Det går lite långsammare. Vi är lite längre bort. Det är inte fullt lika hektiskt.
Nej.
Här. Jag tycker att hästarna får lite mer tid här i Sverige. Nu pratar jag generellt. Det finns givetvis avvikelser.
Ja, just.
Jag tycker ändå vi har ett bra klimat för att hästarna ska utbildas väl. Sen ligger då Tyskland, Holland och de här länderna ändå före oss, kan jag tycka. Men det är nog mer att de började tidigare. De var skickligare än oss tidigare.
Mm.
Så vi behöver lära oss väldigt mycket av dem. Men det finns också delar de gör som vi inte ska ta med. Utan vi ska hålla fast vid vår modell. Sen ska vi bli bättre på den.
Mm.
Och fler ska bli bättre på den. Men jag tycker vi är på god väg.
Mm. Nu sitter vi ju här på din anläggning i Hunneberga. Och du byggde den här för hur många år sedan är det?
Ja, först och främst var det inte jag som byggde den. Vi hade. Men jag var, var med hela vägen. Det var familjen som hjälptes åt här för att få detta till stånd. Uh-huh. Och den byggdes 2009-2010. Och vi har hållit på sedan dess här.
Uh-huh.
Utvecklat.
Och det var väl ett ganska stort steg att göra när du kom tillbaka från Tyskland och liksom skulle...
Det var ett stort steg, men ändå ett ganska, ganska naturligt steg. Mm. Jag kom hem 2005-2006 där någonstans. Och jag skulle ju plugga då, hade jag tänkt. Det blev inte mer än någon termin.
Nej, okej.
Och sen så började jag jobba på Flyinge. Och var där då till 2009. Och då hade vi byggt klart här. Och då blev det naturligt för mig att gå vidare. Sen har jag varit kvar på Flyinge ändå, fast det är i mindre utsträckning. Mm. Så att anknytningen finns kvar i allra högsta grad. Men det är för mig är det ett privilegium att kunna få med och uppföra en sån här anläggning och ha såna här fina ridhus och stallar och allting.
Mm.
Så det är...
Vad fick dig att våga starta eget när du hade varit bridare på större stall innan?
Ja, det är ju så, man lär sig hela tiden och man tycker att men det hade varit skönt att få bestämma lite mer själv.
Mm.
Man tror man kan bättre själv, det stämmer inte alltid, men det ger mig såklart en helt annan frihet.
Ja.
Och ska man bygga upp någonting på sikt så, om man har den här entreprenörandan i sig, så tror jag det är vägen att gå. Sen är det ju, kan man ju hyra in sig någonstans eller fortsätta vara anställd, såklart. Det är som man väljer. Men det här var, möjligheten kom och vi tog den tillsammans, min fru och jag. Och det ångrar vi inte. Sen hur länge det varar, hur länge vi kommer finnas här, det står skrivet i stjärnorna.
Ja. Men hade du något speciellt mål när ni byggde det här, som du tänkte att det här vill jag göra?
Ja, målet är... Det är klart att man har många mål och de ändras kanske med tiden, men målet var att uppföra en modern anläggning där man kan bedriva både träningsverksamhet och utbildningsverksamhet, tävlingsverksamhet.
Mm.
Och som idag har vi några boende elever här och vi har många elever som kommer och tränar. Vi har lite kurser, min fru håller på med utrustning.
Mm.
Vi har väl tänkt att hela tiden det är viktigt om man bedriver en anläggning eller om man ska hålla på inom den här näringen att man har många ben att stå på. Jag har min ryttarkarriär, men så skadar man sig eller någonting. Det är lite för skört för mig att bara förlita sig på tiden jag sitter i sadeln, utan jag vill bygga upp någonting som jag kan göra under lång tid, och då försöker vi att vara så breda som möjligt, och då är ju därför det här förbundsuppdraget då blev ju intressant, för det är ett helt nytt ben att stå på.
Och såklart.
Vem vet vad det kan leda till.
Nej. Tror du kommer att använda din anläggning här till några event eller några träningar eller någonting sånt där i samband med förbundskapsensrollen då? Eller det kan jag inte funderat på
det? Nej, det har jag inte funderat på. Det är möjligt, men vi har ju framförallt våra riksanläggningar som ska användas till i första hand till träningar när det gäller landslaget. Men det är klart att det kan bli så att vi gör någonting här om det faller sig naturligt och det passar.
Mm. Men annars så ska allting rulla på här som vanligt, det har inte...
Ja, det är frågan. Inom en hästverksamhet finns det ingenting som är som vanligt nästan.
Nej, det är klart.
Men hästantalet kommer minska lite grann. I alla fall de som jag ansvarar för.
Ja.
Det är naturligt, de har redan minskat lite grann.
Mm.
Och kommer nog fortsätta göra så. Men de eleverna jag har och det kommer kanske in lite fler unghästar. Min fru rider också.
Mm.
Och det finns ingen helt klar plan, utan att vi ska ha så många hästar och vi ska ägna oss åt det här nu i några år, utan det ändras hela tiden. Man måste vara öppen och saker och ting kommer flygande.
Ja.
Och man är intresserad och man är på hugget, så hugger man tag i dem.
Mm.
Och så kör man kör man på det spåret tillsammans med de befintliga spåren. Men den röda tråden är väl att bygga upp en tillvaro där man trivs, där familjen trivs och man känner att man utvecklas hela tiden och att man kan göra nytta.
Och när det gäller Flyinge, kommer det vara där någonting?
Jag är på Flyinge inte så mycket nu, men det är några timmar i veckan där jag undervisar beridarprogrammet tillsammans med Maria Gretzer och Ann-Katrin Karlsson på hoppsidan. Och jag tycker det är... Jag tycker det är roligt att jobba tillsammans med dem. Och i den mån tiden finns så är det ingenting som jag tänkt att hoppa av nu. Nu är det ju det här läsåret som gäller fram till sommaren. Vad som händer till hösten. Jag tänker inte riktigt så långt vad det gäller de här bitarna, utan vi jobbar på en bra flexibilitet att vi kan fylla i för varandra. Och så länge det fungerar och det passar Flyinge bra så kör jag på.
Mm. Jag måste också passa på att fråga, är det någon speciell person eller någonting som du hämtar din inspiration ifrån? Drivkraft och sådär?
Ja, men det är det. Jag tror att den främsta är det nog min fru, tror jag. Som,
är det det?
Så, ja, som står vid min sida. Ja. Och som är min närmaste partner såklart. Och den man stöter och blöter saker med när man ligger och funderar och går runt och spånar på saker.
Ja.
Sen har jag givetvis några personer både i Sverige och utanför Sverige som jag håller kontakt med och som triggar mig.
Ja. Är det någon som du vill nämna namn på eller?
Ja, jag har en kille som jag har tränat för här, Christer Eriksson, som jag har väldigt bra kommunikation med och som är väldigt rak och ställer mig mot väggen, vilket jag tycker är väldigt roligt, någon som verkligen ifrågasätter. Jag brukar säga att jag saknar det lite grann från tiden i Tyskland, Holland, att är det inte bra så får man reda på det.
Ah, ja.
Om du kommer lite stort på ett hinder eller en övergång är inte tillräckligt bra, då får man höra det direkt.
Ja.
När man kom tillbaka till Sverige så upplevde jag att det var bra hela tiden.
Mm.
Ja, men det ser bra ut.
Mm.
Och det där tar bort udden för mig i alla fall. Jag behöver någon som triggar mig.
Ja, just det.
Både vad det gäller ridmässigt, men även som person som ifrågasätter, hur tänkte du nu? Och som jag har den respekten för då.
Mm.
Så där, vi har haft en väldigt rolig tid tillsammans med vad det gäller träningsbiten.
Mm.
Så, ja, som ett exempel då. Mm. Sen finns det ju personer i Holland som jag har jobbat med som jag också känner väl och de är tillräckligt utanför så att man kan diskutera, ja, inte uttagningar och sådana här, men personliga grejer och som jag känner att de driver mig framåt.
Ja.
Ställer mig mot väggen på det sättet som jag uppskattar och får mig att tänka ett steg till.
Ja. Men det låter som att den perioden i Tyskland och Holland har varit väldigt betydelsefull ändå för din karriär.
Ja, men det är ju så. Det är lite som jag sa där, att det är väldigt mycket grejer man... Alltså man formas hela tiden som person oavsett vad det är man gör. Vissa grejer är bra och vissa mindre bra. Men jag tror ändå på något sätt att man... I alla fall, jag kan utgå från mig själv att jag har... allting man gör är någonting som man på sätt och vis bär med sig och plockar fram. Medvetet eller omedvetet, det kan säkert diskuteras. Men...
Gör du någonting annat än hästar? Skulle du kunna tänka dig göra någonting på din fritid som får för att koppla bort det helt? Liksom?
Ja, det gör jag gärna. Det blir inte så ofta.
Nej.
jag har en golfbag som jag luftar någon gång om året.
Okej.
Okay. Ja, det blir tyvärr inte mer. Men det är väldigt trevligt på somrarna när gamla vänner kommer tillbaka från olika delar av världen, att man kan gå ut och kanske inte golfen i sig, men det är umgänget och det är väldigt trevligt. Det är avkopplande och man, som du säger, man kopplar bort allt annat.
Ja, just det.
Sen ja, umgås med vänner och jag sätter gärna på en film eller någonting där man bara kan försjunka i en annan värld lite grann. Även om det bara är för en halvtimme eller en timme så är det en bra nollställning.
Men det är mest här på anläggningen som du är. Du vill, det är liksom, du finner ändå liksom trygghet och avkoppling här. Även om hästarna är faktiskt under dig här i lägenheten.
Ja, jag är nästan under mig i alla fall. Men ja, jag trivs bäst om jag åker på semester. Det händer inte så ofta, men jag är inte sån som stänger av telefonen eller inte kollar mejlen. Det gör mig mer stressad.
Okej.
Utan jag vill ha koll och jag vill veta vad som händer. Jag vill... Det är olika som man är som person, men för mig fungerar jag trivs bäst när jag är igång.
Mm. Och nu är du...
Nu är jag igång.
På gång. Vilka tävlingar är det som du har under planering nu då?
Ja, nu är ju året mot sitt slut. Och planeringen är i full gång för 2017. Och det finns ett stort mål som är större än alla andra under nästa år. Och det är ju EM. Mm. Här i Göteborg hemma, och det kommer alla tankar, all planering som görs är ju mot augusti när det är mästerskapet, så det är huvudfokuset hela tiden, så att det är ju lite nationella tävlingar, sen är det Göteborg då, där det ska, vi har rätt så många svenskar som får rida, så det är jätteroligt, det är samma varje år. Och där är lite världscuphoppningar innan dess som ska fördelas.
Mm.
Och det görs här när man ser lite grann hur ryttarna ligger till efter de deltävlingar som är gjorda under året. Och sen är det såklart nationshoppnings, alltså division 1, division 2. Så att det är mycket, mycket planering, mycket att se fram emot. Och det är spännande tider.
Ja, så du tror att det blir den mest intensiva vintern på länge?
Ja, det vet jag inte om det är det mest, men det blir en intensivt på ett annat sätt. Det var SM här uppe på Strömsholm för ett tag sedan, och jag åkte personbil dit och personbil hem, och det, bara det är ju något annorlunda. Jag hade varit där ändå, även om då hade jag ridit. Nu valde jag att inte göra det denna gången, men så det är intensivt ändå, fast på ett sätt som jag inte är riktigt van vid.
Ja, det förstår jag.
Det är helt okej att inte vara van med någonting, men man får komma in i en ny vardag.
Ja. Mm. Vad får vi se dig för första gången i din roll, så att säga? Kanske på tv eller lite i sitt sammanhang, tror du?
På tv vet jag inte, det är ryttarna som ska synas. Jag har inte det behovet att stå i centrum, utan det är min roll att se till att ryttarna står i centrum. Det är där fokus ska ligga.
Klart.
Sen givetvis med rollen så kommer vissa åtaganden och sådär. Jag känner inte att jag har några direkta problem med det. Men Göteborg, hemma här i Göteborg, Skandinavium, kommer man ju vara lite i rampljuset, får man väl. Tror i alla fall, med mycket media och i och med att det är ett mästerskap på hemmaplan samma år i samma stad, så kommer det säkert vara mycket handla om det. Så där får man vara i gasen ordentligt.
Ja, spännande. Jag tackar så mycket, Henrik, för jag fick komma hit och höra om framtidsplanerna. Och så vill jag önska stort lycka till, såklart.
Tack så mycket.
Tack själv.
Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden@tidningenridsport.se. Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.